Kapitel 21. Några knep med kraften. Sidan 283. Lärn insåg att ridturen till Chachin skulle bli en som han helst skulle vilja glömma, och hans förväntningar kom inte på skam. De red snabbt, passerade åtskilliga handelsforor och stannade aldrig länge i någon by. De flesta nätter sov de under stjärnorna, eftersom ingen av dem hade pengar till värdshus, inte för fyra personer med hästar. Det fick duga med en lada eller ett höloft, i de fall sådana fanns att uppbåda före skymningen. På många av kullarna längs vägen fanns varken byar eller gårdar, bara höga ekar och läderbladsträd, blandade med mindre bok och tupela. I gränslanden fanns det inga ensligt belägna gårdar, för de förvandlades alltid förr eller senare till gravplatser. Eilis fortsatte sitt sökande efter kvinnan Sahera i alla byar de red förbi. Men om Len eller någon av de andra kom i närheten, tystnade hon och stirrade kallt på dem tills de gick. Kvinnan var en mästarinna på frostiga blickar, när det gällde honom i varje fall. Ryan såg på henne med stora ögon, sprang ärenden och gav komplimanger, som en blandning av kurir och knähund. Han var fortfarande omväxlande uppslukad och förskrämd, och hon tog emot både hans underdånighet och hans smicker, som om det var hennes självklara rätt, samtidigt som hon skrattade åt hans kvickheter. Därmed inte sagt att det bara var honom hon brydde sig om. Hon lät sällan en timme gå utan att ställa de frågor i tur och ordning, så grundligt att det till slut verkade som om hon ville veta hela deras livshistorier. Kvinnans frågor var som en svärm svartflugor. Hur många man än slog ihjäl fanns det ändå några kvar som beten. Till och med Ryan begrep tillräckligt för att avvärja den sortens utfrågning. En mans förflutna tillhörde honom själv, och de som hade genomlevt det tillsammans med honom. Det var inget som han sladdrade om med en frågvis kvinna. Trots hennes frågor fortsatte Bokama tjata på Län. Dag som natt var det som om varannan sak han sa hade att göra med löftet. Län började tro att enda sättet att få tyst på karn var att svära att inte avlägga något eget löfte. Vid två tillfällen böljade svarta moln ned från stora fördärv och överöste dem med iskallt regn och hagelkorn så stora att de skulle kunna slå sönder skallen på en. De värsta vårstormarna kom alltid från stora fördärv. Så snart de första molnen fördunklade himlen i norr började Län söka efter en plats där trädens grenverk var tillräckligt tätt för att ge något skydd, kanske med hjälp av uppspända filtar. När Eilis förstod vad han höll på med sa hon svalt, vi behöver inte stanna, mäster Län. Ni står under mitt beskydd. Han tvivlade på det och letade fortfarande när stormen kom över dem. Blixtarna tecknade blåvita zigzaglinjer över en plötsligt nattsvart himmel, och över deras huvuden dundrade åskan som mullret av jättelika pukor. Men det hårda regnet sköljde ner för en osynlig kupol som följde med hästarna, och haglet studsade bort i kuslig tystnad, som om det inte hade träffat någonting alls. Samma sak utförde hon när nästa storm kom, och båda gångerna tycktes hon förvånad när de tackade henne. Hennes drag var nästan helt orörliga i en mycket skicklig imitation av en ACDs fridfulla min. Men det ryckte en liten aning kring ögonen. En märklig kvinna. Ryktena om rövare visade sig vara sanna. De såg en del, oftast mellan 10 och 12 grovt klädda män, som med pilar mot bågsträngarna gjorde ett överslag av sina chanser mot 3 beväpnade män. De hade försvunnit in bland träden igen innan Län och de andra kommit fram till dem. Varje gång gav sig han eller Bokama efter dem, bara så långt att de var säkra på att rövarna verkligen försvunnit, medan de båda andra stannade hos Eilish. Det skulle ha varit enfaldigt att rida rakt in i ett uppenbart bakhåll. Kring middagstiden fjärde dagen red de genom det kuperade skogslandskapet på en väg som låg tom så långt ögat kunde nå, både framåt och bakåt. Himlen var klar med bara några spridda moln högt uppe i luftlagren, och det enda som hördes var hästarnas hovtramp och ekorrarna som tjattrade i träden. Plötsligt störtade en mängd ryttare ut från skogen på båda sidor av vägen, kanske 30 steg framför dem. Det var ett 20-tal sjaskiga karar som ställde sig på rad för att blockera vägen. Bakom dem hördes hovtramp som vittnade om fler. Län släppte ner tyglarna på sadelknappen och plockade snabbt upp två pilar till som han höll mellan fingrarna bredvid den som redan låg an mot bågsträngen. Han betvivlade att han skulle hinna med mer än ett skott, men det fanns alltid en möjlighet. Tre av männen framför honom bar illa tilltygade och rostfläckade bröstharnesk över sina lortiga rockar, och en hade en rostig hjälm med gallervisir. Ingen av dem hade någon båge, men det skulle knappast göra någon skillnad. 23 bakom, 30 steg bort, ropade Bukava. Inga bågar. På ditt kommando. Ingen skillnad alls. Inte mot ett rövarband som var stort nog att angripa en större handelsfora. Men han avlossade inte pilen. Så länge männen bara satt på sina hästar fanns det fortfarande en chans. En liten. Liv och död hängde ofta på små chanser. Låt oss inte förhasta oss, ropade mannen i hjälmen. Han tog av sig den och blottade en flottig gråsprängd kalufs över ett smalt, smutsigt ansikte som inte stiftat bekantskap med en rak kniv den senaste veckan. Hans breda flin visade upp en tandrad med två svarta luckor. Ni hinner kanske döda två eller tre av oss innan vi hugger ner er. Men det behöver inte ske. Ge oss era pengar och den fina damens smycken så är ni fria att gå sedan. Fina damer i sidenkläder har alltid mycket smycken. Är inte sant? Han riktade ett slipprigt flin mot Eilish som var bakom län. Det var kanske avsett som ett vänligt leende. Erbjudandet var inte alls särskilt frestande. Banditerna ville förstås slippa förluster om det gick. Men om de gav med sig skulle han, Bukama och Ryan få halsarna avskurna. Eilish tänkte de förmodligen hålla vid liv tills de kom fram till att hon utgjorde en fara. Om hon hade något knep med kraften i rockarmen önskade han att hon kunde. Hur vågar ni spärra vägen för en ACD? Tundrade hon. Hennes röst var som oska, och några av rövarnas hästar frustade och skenade iväg. Dansikatt, som visste vad släppta tyglar betydde, stod stilla och inväntade kommando från knän och hälar. Kapitulera, eller möt min vrede! Vid dessa ord exploderade ett rött eldklot med ett dån över banditernas huvuden, varvid flera av deras hästar satt av i sken och två av de mindre skickliga ryttarna dråsade i backen. Jag sa ju att hon var ACD-koj, gnällde en fet, tunnhårig kar i för litet harnesk. Sa jag inte det, koj? En grön syster med sina tre väktare, det var vad jag sa. Den smale mannen gav honom en smäll över ansiktet med baksidan av handen utan att ta blicken från län. Eller snarare från Eilish bakom honom. Jag tänker inte höra på något prat om kapitulation. Vi är fortfarande 50 man och ni är 4. Hellre än att riskera att hamna i galgen så ser vi hur många av oss ni kan döda innan vi övermannat er. Gott och väl, Salen, men om jag fortfarande ser en enda av er när jag räknat till 10 sätter det igång. Sen började han räkna med hög röst. Han hade inte ens hunnit till två förrän banditerna galopperade tillbaka in bland träden. När han kommit till fyra gav de båda rövarna som fallit av sina hästar upp sina försök att komma upp i sadlarna på sina skrämda riddjur och rusade iväg till fots. Län behövde inte följa efter. Det hördes brak och smällar av hästar som galopperade genom undervegetationen istället för runt den. Och ljuden försvann snart i fjärran. Under omständigheterna var det här det bästa man kunnat hoppas på. Det ansåg däremot inte Eilish. Ni hade ingen rätt att låta dem löpa, sa hon indignerat, och försökte spetsa dem i tur och ordning med ögon som var spjutvassa av vrede. Hon lät sitt sto vrida sig ett helt varv för att alla tre säkert skulle få sin dos. Om de hade anfallit skulle jag ha använt kraften mot dem. Hur många människor har de rånat? Hur många kvinnor har de våldfört sig på? Hur många barn har de gjort föräldralösa? Vi borde ha kämpat med dem och fört dem överlevande till närmsta domare. Län, Bukama och Ryan turades om att försöka övertyga henne om hur osannolikt det var att någon av de fyra skulle ha varit bland de överlevande. Rövarna skulle ha kämpat hårt för att undkomma galgen, och de var så många fler. Men hon verkade faktiskt tro att hon skulle ha kunnat besegra närmare 50 man alldeles själv. En mycket märklig kvinna. Om det bara handlat om storm och rövare så skulle det inte ha varit värre än man kunnat vänta sig av vilken färd som helst. Ryans dumheter och Bukamas klagomål skulle han också ha kunnat ta som de kom. Men Eilish var blind för åtskilliga saker, och det gjorde hela skillnaden. Den första natten hade han suttit där i vätan för att visa att han accepterade det hon hade gjort. Om de skulle färdas tillsammans var det bäst att avsluta dispyten med lika mått heder för båda parter, som hon måste se det. Men det gjorde hon inte. Andra natten låg hon vaken till gryningen och såg till att han också gjorde det genom att rappa honom med ett osynligt spö varje gång han började dåsa till. Den tredje natten hade hans kläder och stövlar på ett mystiskt sätt plötsligt varit fulla med sand. Han hade skakat ut vad han kunnat, men eftersom det inte funnits något vatten att tvätta i hade han ridit med ett tunt sandlager över hela kroppen. Natten efter att de mötte rövarna. Han kunde inte begripa hur hon lyckades få en massa myror att krypa in i hans underkläder, eller hur hon fick dem att bita på samma gång allihop. Det var utan tvekan hon som låg bakom. Hon stod över honom när han slog upp ögonen och verkade förvånad över att han inte skrek högt. Det var tydligt att hon var ute efter någon sorts respons, någon reaktion, men han kunde inte begripa vad. Om hon ansåg att han inte hade fått betalt för att ha blött ner henne, var hon sannoliken en hård kvinna. Men en kvinna hade rätt att själv bestämma priset för oförrätter och förolämpningar. Och här fanns det inga andra kvinnor som kunde sätta stopp för det när de tyckte att hon gick för långt. Det enda han kunde göra var att härda ut tills de kom fram till Chachin. Följande natt hittade hon ett stånd med svidblad i närheten av deras lägerplats, och till sin skam var han nära att tappa humöret. Han nämnde förstås ingenting om dessa incidenter för Bukama eller Ryan, även om han var säker på att de visste. Däremot började han be i tysthet för att Chachin skulle dyka upp bortom nästa backkrön. Kanske hade Edain skickat kvinnan för att bevaka honom, men det började verka som om hon tänkte döda honom trots allt. Sakta. Moraine kunde inte begripa denne Lan Mandragorans envishet, även om Sean brukade hävda att envis var ett helt överflödigt ord när det handlade om män. Det enda hon ville var att han på något sätt visade att han ångrade att han slängt henne i vattnet. Och en ursäkt förstås, en ödmjuk ursäkt. Och att han visade henne den aktning som tillkom en HD. Men han uppvisade aldrig minsta tecken på ånger. Han var arrogant in i benmärgen. Att han inte trodde henne om att ha rätt till sjalen var så tydligt att han lika gärna kunde ha sagt det högt. Till en del beundrade hon hans styrka, men bara till en del. hon skulle få honom att uppföra sig som det passade sig. Inte tämja honom helt. En alldeles tam man var inte till någon glädje, vare sig för sig själv eller någon annan. Men se till att han med hela sitt väsen insåg sina misstag. Hon lät honom ägna dagarna åt begrunden, medan hon själv planerade vad hon skulle göra när natten kom. Myrorna hade varit en stor besvikelse. Det var en av Blåajas hemligheter, hur man avvärjde insekter eller fick dem att samlas och bita eller sticka, även om den inte var avsedd att användas så som hon hade gjort. Däremot var hon riktigt stolt över svidbladen, som i varje fall hade fått honom att hoppa till, vilket bevisade att han trots allt var av kött och blod. Hon hade börjat tvivla på det. Märkligt nog fick han, så vitt hon hörde, inte ett enda tröstande ord från någon av de båda andra, trots att de måste veta vad hon höll på med. Om han inte klagade inför henne, vilket var besynnerligt i sig, så måste han väl ändå beklaga sig för sina vänner. Det var ju en av de saker man hade vänner till. Men de tre männen var besynnerligt förtegna även på andra sätt. Till och med i Carhain pratade folk sinsemellan, lite grann, och hon hade hört att gränslandsfolken tog avstånd från husens spel och dess hemlighetsmakeri. Likväl avslöjade de tre männen nästan ingenting om sig själva, än sen hon mjukat upp dem med anekdoter från sin egen ungdom i Carhain och från tornet. Ryan skrattade i varje fall när det var en rolig historia. Sen han förstått att han fick skratta, det vill säga. Men Lern och Bokama såg bara generade ut. Hon trodde i varje fall att det var vad de visade. De kunde ha lärt upp Aesir Dare i konsten att kontrollera sina ansiktsuttryck. De medgav att de hade träffat systrar förut, men när hon gjorde minsta försök att dra ur dem var och när... Det finns Aesir Dare på så många ställen att det är svårt att komma ihåg dem, svarade Lern en kväll där de red med långa skuggor bakom sig. Det är nog bäst att vi stannar vid bondgårdarna där framme och hör efter om vi kan köpa oss plats på höskullen över natten. Vi kommer inte att se fler hus förrän långt efter det blivit mörkt. Det var typiskt. De där tre kunde ha gett en Aesir Dare lektioner i både tvetydiga svar och hur man undvek frågor. Det allra värsta var att hon fortfarande inte hade någon aning om ifall någon av dem var mörkvän. Visserligen hade hon egentligen ingen anledning att tro att någon av systrarna i Kanlum var med i Svarta Aja. Och om de inte var det, hade Ryan säkert haft något fullständigt oskyldigt skäl att besöka himlens portar. Men hon kunde inte släppa misstankarna till den grad att hon slutade ställa frågor. Och hon vävde fortfarande en skyddsformel om dem varje natt. Hon kunde inte kosta på sig att lita på någon annan än Shuam förrän hon var helt säker på sin sak. Allra minst på andra Aesir Dare, eller män som på något sätt kunde ha med dem att göra. Två dagar från Chachin kom de fram till en by vid namn Ravinda, och där hittade hon äntligen Avine Shahera. Den första kvinnan hon talade med i byn visade sig vara den hon letade efter. Ravinda var en välmående by. Om än betydligt mindre än Manala. Ett stort fält med hårdtrampad jord tjänade som marknadsplats, där folk från byarna i trakten idkade byteshandel och köpte varor av gårdfarihandlare. Två gårdfarihandlarvagnar vars höga tältduksöverdrag var fullbehängda med grytor och stekpannor stod omgivna av en tät samling människor när hon och hennes fåordiga färdsällskap kom dit denna morgon. Båda gårdfarihandlarna blängde mörkt på varandra, trots att folk ropade efter varor vid bägge vagnarna. Dessutom höll man på att uppföra ett värdshus i Ravinda. Och hade redan nått upp till andra våningen. Det var ett resultat av penninggåvan som husmor Shahera mottagit från Tarvalon. Hon tänkte kalla värdshuset för Vita tornet. Tror ni att systrarna skulle ha någonting emot det, sa hon, när Moraine föreslog ett namnbyte. Hon tittade bekymrat på skylten som redan var snidad, målad och upphängd över huvudingången. I den skala som tornet på skylten var utfört skulle det vara över 1000 fot högt. Irene var en fyllig kvinna med gråsprängt hår som hade en fotslång dolk med silverskaft hängande vid sitt präglade läderskärp. Och ärmarna på hennes klarröda blus pryddes av gula broderier. Tydligen hade penninggåvan gjort att varje dag blivit till något av helgdag för henne. Till sist skakade hon på huvudet. Jag kan inte förstå varför de skulle det, er snåd. Isidén som samlade in namn i vårt läger var mycket vänlig och trevlig. Nåväl, kvinnan skulle nog få veta hur det låg till, så snart en syster som ville visa vad hon var råkade passera. Moraine önskade att hon kommit ihåg vilken antagen som hade antecknat Irene Zaheras namn, så att hon kunnat få sig en pratstund med flickan. Irenes son, Miguel, hennes 10:e barn, var född 30 mil från Drakberget och en vecka före det att Gitarra fick sin förebådan. Sånt slarv var oförlåtligt. Hur många fler av kvinnorna i hennes bok skulle visa sig ha fött sina barn utanför de angivna 10 dagarna? Männens uppenbara glädje över att det hade gått så fort fick henne att vända sin pyrande vrede över den okända antagna mot dem istället när de red från Ravinda. Åh, de visade förstås ingenting öppet, men hon hörde Ryan säga det. Den här gången klarade hon i varje fall av det raskt. Utan att riktigt göra sig omaket att hålla sig utom hörhåll för henne. Och Bokama muttrade surt medhåll när de slöt upp bakom henne. Län red framför och undvek demonstrativt hennes sällskap. Det kunde hon i och för sig begripa. Men det var som om hans breda raka rygg förebrådde henne. Hon började fundera på vad hon skulle ordna åt honom till natten. Och kanske låta de båda andra få smaka lite också. Först kom hon inte på någonting som kunde överträffa vad hon redan hade gjort. Men så surrade en geting förbi och hon följde den med blicken när den flög in bland träden vid vägen. Getingar. Men hon ville förstås inte döda honom. Mäster Län, är ni allergisk mot getingstick? Han vände sig i sadeln och började vända hästen. Men så plötsligt stönade han till och spärrade upp ögonen. Först förstod hon ingenting, men sen såg hon pilspetsen som stack ut ur hans högra axel. Utan att tänka omfamnade hon ur källan och uppfylldes av sidar. Det var som om hon var tillbaka i prövningen. Hennes vävar blev färdiga slag i slag. Först en sköld av luft för att hindra fler pilar från att nå Län. Sen en likadan åt sig själv. Hon skulle inte ha kunnat svara på varför hon vävde dem i den ordningen. Med synen förstärkt av kraften spejade hon mot träden som pilen hade kommit från och uppfattade en rörelse strax innanför skogsbrynet. Hon kastade ut flöden av luft och grep mannen just som han släppte iväg en ny pil. Den flög snett upp i luften när bågen trycktes mot hans kropp. Det tog bara några ögonblick från början till slut. Minst lika snabbt som någonting hon hade vävt under prövningen. Precis så lång tid att Bokamas och Rines pilar han träffa. Med ett förskräckt stön släppte hon fjättrarna av luft och mannen föll bakåt. Visserligen hade han försökt mörda Län, men hon hade inte haft för avsikt att hålla honom fast som måltavla, redo att avrättas. Han skulle för all del ha blivit avrättad när de väl fört honom till traktens domare, men hon tyckte inte om att ha tagit del i att verkställa domen, särskilt när den inte hade hunnit förkunnas. Som hon såg det var det mycket likt att använda Sider som vapen, eller skapa ett vapen som män kunde använda för att döda någon, mycket nära. Hon höll kvar Sider och vände sig mot Län för att erbjuda sig att hela honom. Men trots att han hade en pil rakt genom axeln gav han henne inte tid att säga någonting, utan vände hästen och galopperade bort till skogsbrynet. Bokama och Ryan kom efter, och de satt av och gick bort till den fallne. Med kraften i sig kunde hon höra deras röster klart och tydligt. Carnadrin, sa Lan med bestört tonfall. Känner du Karn? Frågade Rhine. Varför? Morrade Bokama. Och sen hördes ljudet av en stövel mot en bröstkorg. En svag röst svarade, avbruten av flämtningar. Guld, vad annars? Du har fortfarande den svarte stur som vände dig just då. Annars skulle pilen ha träffat ditt hjärta. Han borde ha sagt att hon var ACD istället för att bara säga att jag skulle döda henne först. Så snart Moraine hörde dessa ord sporrade hon pilen och galopperade bort mot männen, redan beredd med helandets väv när hon svingade sig ur sadeln. Få de där pilarna ur honom, ropade hon medan hon sprang mot dem med mantel och kjolar upphissade för att inte snava. Om pilarna sitter kvar kan jag inte hela honom så att han överlever. Varför hela honom? Frågade Lan som satt sig på stammen till ett vindfällt träd. Den stora rotvältan reste sig som en jordig solfjäder över hans huvud. Är du så ivrig att få se honom hängd? Han är redan död, sa Rhine. Kan du hela det? Det lät som om han var uppriktigt intresserad av om det gick. Moraines axlar sjönk ihop. Carnadrins ögon som stirrade upp mot grenverket ovanför var redan tomma och glasartade. Trots blodet kring munnen såg han ut som en skägglös yngling i sin skrynkliga rock. Men han hade varit man nog att mörda. Man nog att dö med två pilar genom bröstet. Död kunde han inte tala om ifall det var den mystiske Gorthanes som hade lejt honom, eller var mannen kunde finnas. Han hade ett nästan fullt pilkoger vid bältet, och två pilar var nedstuckna i marken bredvid honom. Han hade tydligen varit helt övertygad om att han skulle kunna döda fyra människor med fyra skott, och det trots att han tydligen kände Lärn och Bokama. Eftersom han kände dem hade han brutit mot sina instruktioner och försökt döda Lan först. Den farligaste av dem måste han ha trott. När hon stod där och betraktade mannen insåg hon att han kanske skulle kunna tala om en del för henne även som död. Med sin slidkniv skar hon loss pungen som hängde bakom hans koger och tömde den i det groende gräset som letade sig upp genom myllan. En träkam, en halvätten ostbit täckt med ludd, en liten fällkniv, ett snörnystan som hon rullade upp för att se om någonting var gömt inuti. En smutsig, hopknycklad näsduk som hon slätade ut med knivspetsen. Det hade förstås varit för mycket att hoppas på ett brev från mäster Gotharnes där det stod var man kunde hitta honom. Hon skar av remmarna till skinnbörsen som hängde vid Carnadrins bälte och tömde den över de andra sakerna. En handfull silver och kopparmynt föll ut, och 10 guldkronor. Där såg man. Priset för någons död i Kandor var detsamma som priset för en sidenklänning i Tervallon. Tjocka mynt med Carhains soluppgång på ena sidan och hennes farbrors avbild i profil på andra. En passande fotnot i huset Damodreds historia. Har du börjat med likplundring? Frågade Lan med sin så irriterande svala röst. Han frågade bara, inte anklagande, men likväl. Hon rätade ilsket på sig just som Rhine bröt av den fjäderförsedda änden av pilen som stack ut ur Lans rygg. Bokama var i färd med att knyta en smal läderrem bakom pilspetsen. När han väl fått fast den tog han ett ordentligt grepp om remmen och ryckte hastigt till så att resten av pilen drogs igenom. Lan blinkade. Mannen fick en pil utdragen ur sin kropp och han blinkade. Hon förstod inte varför det skulle göra henne så irriterad, men det gjorde det sannoliken. Rhine skyndade tillbaka till vägen, medan Bokama hjälpte Lan av med rocken och skjortan, så att det ojämna såret i axeln kom till synes. Det såg förmodligen lika illa ut på ryggen. Blodet som hittills hade sugits upp av kläderna började rinna fritt ner för bröstet. Ingen av dem hade bett henne att hela honom. Hon hade nästan lust att inte erbjuda sig heller. Läns överkropp pryddes av fler ärr än hon hade väntat sig att se på någon som var så ung. Tillsammans med ett antal delvis läkta sår som hölls ihop av prydliga stygn med mörk tråd. Tydligen var han lika bra på att irritera män som kvinnor. Ryan kom tillbaka med tyg att förbinda med och hade stoppat bröd i munnen att ta till grötomslag. Ingen av dem tänkte be henne hela honom förrän karn hunnit förblöda. Tar du emot helandets gåva? Frågade hon kallt och sträckte händerna mot Läns huvud. Han skyggade undan för hennes beröring. Han skyggade undan. I övermorgon i Chachin kan du behöva använda höger armen, muttrade Bukama och gned sig med knogen under näsan utan att möta någons blick. Det var en mycket underlig sak att säga, men hon begrep att det inte skulle känna någonting till att fråga vad han menade. Efter en kort stund nickade Lärn och böjde sig framåt. Det var allt. Han frågade ingenting, tackade inte ens ja till erbjudandet. Han böjde sig bara framåt. Hon daskade händerna mot hans tinningar så hårt att det nästan var en örfil och ledde kraften. När helandets väv träffade honom genomfors han av en konvulsion som fick honom att slå ut med armarna och ryckte honom ur hennes grepp. Mycket tillfredsställande, även om han egentligen bara andades djupt snarare än flämtade. De gamla ärren fanns kvar, men de halvläkta såren var nu bara tunna rosa streck. De ytligaste stygnen hade lossnat och föll nu till marken, men resten kunde bli lite besvärliga att få ut. Men där hålen efter pilen hade varit fanns nu bara slät hud. Han skulle vara vid utmärkt hälsa när han stiftade bekantskap med getingarna. Hon kunde alltid hela honom efteråt om det skulle behövas, men bara om det verkligen behövdes. De lät pengarna ligga vid Carnadrins lik, trots att det var uppenbart att de tre männen kunnat ha användning för dem. De ville inte ha någonting som tillhört en död. Bukama hittade hans häst bunden vid ett träd en bit in i skogen. En brun vallack med vita strumpor som såg ut att vara snabb och hade elegant gång. Län tog av grimman och knöt fast den vid sadeln. Sen gav han djuret en klatsch i baken så att det satte av i sporrsträck mot Ravinda. Så att han kan äta tills någon hittar honom, förklarade han när han såg henne följa vallacken med en fundersam min. I själva verket hade hon grämt sig över att hon inte hade sökt igenom sadelväskorna. Men Län hade gett prov på en överraskande omtänksam sida. Det hade hon inte väntat sig att hitta hos honom. För den saken skulle slapp han getingarna. Men hon måste hitta på någonting annat minnesvärt. Hon hade trots allt bara två nätter på sig att knäcka honom. När de väl kom fram till Chachin skulle hon ha alldeles för fullt upp för att hinna bry sig om Lärn Mandragoran. I varje fall en tid.